Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och är en av programmakarna här på Tyresö Radio. Och idag ska jag göra ett väldigt spännande program. Jag har tre gäster i studion och alldeles strax ska de få presentera sig själva. Till det här programmet så kommer jag göra en del länkar och de kommer man att kunna se sen i informationen om programmet. Och ni som är vana Tyresö-lyssnare, ni vet ju då att man kan hitta våra program på tyresoradion.se. Då ska vi få hälsa er välkomna och så tror jag ni får presentera er själva. Ska vi börja med dig?
Absolut, jag heter John Kromneld och är insamlings- och kommunikationschef på Hundstallet.
Och från Hundstallet så har vi också en annan person.
Ja, jag heter Lucille Valdén och nu är min roll idag stalladministratör. Jag har tidigare jobbat som hundskötare och suttit i receptionen på Hundstallet.
Och under bordet så har vi vår tredje gäst. Och vad heter hon?
Hon heter Freja och hon är en labrador.
Och det var så här att jag har ett barnbarn som tycker väldigt mycket om hundar. Och allra mest älskar hon labradorer. Och så var hon på besök hos mig här i Tyresö. Och då gick vi ut för att leta rätt på lite hundar. Och då gick vi ner till Älta, till den stora parken där. Och där mötte vi dig, Lussan och Freja.
Jajamän.
Och det är några veckor sedan. Och då såg Freja inte riktigt likadan ut som hon ser ut idag. Vad har hänt med Freja?
Ja, hon har haft en lång resa. Hon kom till Hundstallet i november 2023. Då kom hon in som ett vanvårdsärende och hon var kraftigt överviktig. Hon vägde då 47,2 kilo.
Och för er som har haft labradorer och labradortjejer, ni vet ju att de ska ju väga ungefär 27 kilo kanske. Och absolut inte 47. Hon var liksom en, får jag säga så, en valross.
Mm.
Ja. Mm. Men hur har hon kunnat bli så kraftigt?
Jag känner ju inte till bakgrundshistoriken riktigt, men vad jag har förstått så har Freja fått fri tillgång till foder, ätit direkt ur en fodersäck i bostaden.
Det är ni. Oj, oj, oj. Mm. Ja.
Matglada som de är.
Ja, labradorer har ingen stoppknapp utan de äter allt de får tag i, ja. Ungefär. Mm. Jaha, så du fick henne som ett vanvårdsärende. Vem kom med henne då?
Det var kollegor till mig som åkte och mötte upp länsstyrelsen på orten där hunden fanns. Och sen så kördes de... Ja, jag tror att det var någon hund till i det sammanhanget. Och så körs de till Hundstallet och så skriver man in hunden.
Det är alltså länsstyrelsen som bestämmer,
ja,
att nu måste det här djuret, oavsett om det är en hund eller katt eller om det är svanar eller vad det nu är, måste tas som hand.
Ja, mm. När det brister i djurskötseln.
Mm. Mm. Ja, så då kom hon till dig.
Men inte direkt så där, men alltså hon kom ju till oss till Hundstallet och några veckor senare så då började jag ta hem henne som en jourhemshund. Och så jag hade henne på jobbet på mitt lilla kontor och jag hade henne hemma varje kväll och natt och helgen och så där. Och sen så efter årsskiftet då så kände jag att jag var nog lite sugen på att behålla Freja. Så att den 1 februari då skrev vi ett köpavtal så jag köpte henne och nu är hon min.
Mm. Och bara på de här veckorna sedan jag träffade er så har hon ju minskat åtminstone, ja, jag tror att du sa att hon hade gått ner 15 kilo eller någonting sånt när vi träffades och nu har hon tappat lite till.
Idag så väger hon 32,2 kilo och hon ska väl ner i en matchvikt cirka 28, 29, 30 någonstans där. Och med den här övervikten så har ju hon fått allvarliga medicinska problem. Hon hade klåda. Och hon hade ju öronbesvär och hon hade väldigt sköra tassar. Och det har varit väldigt mycket medicinska behandlingar för henne då.
Ja, för det är klart att, att ett djur som på det här sättet blir så vanskött far ju väldigt, väldigt illa. Mm. Och det är ju en av hundstallets uppgifter, bland alla andra uppgifter, att hjälpa de hundar som har på något vis fått fel ägare, eller vad vi ska säga för någonting. Ska vi låta Johnny prata lite grann om hundstallet, så får du återkomma om en liten stund, Lusanne.
Mm. Det blir bra.
Ja. Har du någon historia om när grundades hundstallet? Hur länge har det funnits och var ligger det någonstans?
Hundstallet grundades redan 1908 av Johansson och Tyselius, som var två otroligt engagerade kvinnor som såg all den misär som faktiskt gatuhundar levde i på Stockholms gator. Så det grundades helt enkelt 1908 av Hundskyddsföreningen som idag driver hundstallet.
Nu spinner mitt huvud här verkligen. 108, och nu är det är alltså 116 år sedan.
Stämmer bra det.
Det måste vara en av de allra äldsta institutionerna här, tror jag, som vi har haft kontakt med på Tyresö-radion.
Ja, stämmer säkert bra det.
Ja, och då började man redan då liksom att ta hand om hundar.
Ja, man vårdade och rehabiliterade hundar för att kunna hitta ett hem till dem. Och det här var ju då på Norra Djurgårdssidan så att säga då. Och där finns det också en staty. Om man tar en liten promenad så ser man pudeln Theo stå på kullen. Precis vid Ryttarstadion.
Jaha, det måste jag gå och titta på någon gång. Den har jag inte sett. Jaha, och sen så flyttade ni så småningom efter årens lopp ut till Åkeshov. I fin miljö har jag förstått när jag tittar på bilder från hundstallet.
Det är en fantastisk miljö vid Åkeshovs slott. Där finns också Äppelvikens ridskola. Sen har vi flera hundstall runt om i Sverige. Så vi finns även i Staffanstorp, Allingsås och snart även i Örkeljunga som håller på att renoveras. Och kommer öppna i slutet på 2024.
Vad spännande. Ja. Vad gör ni på hundstallet, Lusanne, du som jobbar där? Mm.
Ja, vi tar ju hand om hundarna framför allt. Det är ju den högsta prioriteten då. Och en dag på hundstallet, det börjar ju med att man öppnar upp till hundarna så att de får komma ut på sina uterastgårdar. Man städar deras boxar, de får en morgonpromenad och så startar det och så får de frukost.
Hur många hundar har ni möjlighet att ha samtidigt?
Vi har ju 44 platser, varav tre är sådana boxar som inte har en egen uterastgård. Det är för hundar som kanske behöver boxvila eller kanske nyopererade eller någonting sånt. Men då får man ju gå ut med dem lite oftare såklart.
Har ni valpar också?
Det händer. Vi har haft väldigt mycket valpar här under sista vinterhalvåret, våren, sommaren. Alltså, tar ju aldrig slut.
Nej, så fort ni hittar ett hem åt någon så kommer det en ny hund in förstås.
Ja, för att när platserna blir tomma, när hundarna flyttar, då är det ju nya hundar som är på väg in. Det är ju omhändertagna hundar via polisen till exempel, så på grund av tillsynslagen. De kan ha bitit en annan hund eller en annan människa. Och sen kan det vara länsstyrelsen som på uppdrag vill ha en plats för en hund som de behöver omhänderta då.
Och de hundarna kommer från Stockholmsområdet eller kommer de ännu längre bort ifrån?
De kommer längre bort ifrån också. Vi har ju samarbete med flera länsstyrelser i landet. Så vi har ju Uppsala, Västmanland bland annat som upptagningsområde till oss då, som ligger i Åkeshov. Men sen har vi ju samarbete med länsstyrelsen i södra Sverige.
Mm. Mm. Man kan faktiskt säga att vi täcker till och med in hela Sverige, för att vi har avtal med länsstyrelserna i norra Sverige och Dalarna täcker vi in också nu, så att det är hela Sverige som det kommer hundar från. Mm.
Det låter som en jätteverksamhet. Hur många hundar passerar egentligen på ett år hos er?
Cirka Och ja, om man tittar på föregående år så var det 831 hundar som vi tog emot. Och det ökade då med 45%, så att det var ett ordentligt tryck. I år så har vi tagit emot en bit över 500 hundar hittills.
Och då är vi bara i september nu då.
Det här var juni ska jag säga, som juni, den statistiken gäller för.
Ett halvår. Ja. Och kära någon, det är många av det.
Ja, vi snittar ju på cirka 103 hundar per månad.
Det är inte bara såna här som kommer via länsstyrelsen. Det måste ju vara också en del kanske upphittade, bortsprungna hundar. Och någon som inte längre på grund av annan orsak kan ta hand om sin hund.
Vi får in hittehundar lite då och då. Men oftast så hittar vi ägaren på grund av att ägaren har registrerat sin hund på Jordbruksverket. Så att vi kan ta kontakt med dem. Men ibland får vi in hundar som inte är registrerade och vi vet ingenting om vem ägaren är. Och ibland så ser man ju på Facebookgrupper hundar som har sprungit bort, som man då kan känna igen en hund och på det sättet kanske få kontakt med ägaren då. Men det är ju jätteviktigt att man registrerar sin hund så att om det kommer bort så har man ju möjlighet att kontakta ägaren.
Ja, jag läste faktiskt i tidningen i morse om en norsk hund som var chippad och som hade varit borta i 7 år och som plötsligt då upphittades, och via chippet så kunde man återföra den till den överlyckliga ägaren som hade undrat så vad som hade hänt. I de där lägena skulle man ju önska att en sån hund kunde berätta. Men vi får väl se det som ett fantastiskt lyckligt att man via chip då kan återställa till rätt person.
Precis.
Det skäls ju en del hundar också förstås. Det är ju inte så ovanligt om det är fina hundar. Du är anställd där och du, Johnny, är också anställd på hundstallet. Är ni flera som har en anställning?
Ja, vi är 67 anställda på hundstallet om man ser till samtliga hundstall runt om i Sverige.
Ja.
Och det är då framförallt hundskötare och omplacerare. Och så. Men sen har vi såklart andra roller som är allt från veterinär, som är konsulter på plats och administrativ personal, som är en väldigt liten gruppering. Och sen har vi våra fantastiska volontärer, så vi går en bra bit över 100 personer när man lägger till volontärerna och deras otroliga insats. Plus jourhemmen, och då är vi uppe i en 120-130 totalt. Så att det är en häftig verksamhet på så sätt, med mycket engagemang.
Ja, det var mycket mer än vad jag hade föreställt mig faktiskt. Volontärerna har jag ju hört lite talas om. Ska vi ta lite, hur får man bli volontär?
Som volontär så får man börja med att skicka in en ansökan via vår hemsida hundstallet.se. Och under rubriken engagera dig så kan du hitta val att söka som volontär eller jourhem. Sen händer det ju att man får kanske en personlig kontakt med någon som man känner som man kan komma in den vägen också. Men oftast är det ju den här ansökan som ligger till grund.
Ett jourhem, det får du förklara lite för mig. Då får man alltså, vad ska jag säga, en hotellgäst eller?
Ja, vi har ju hundar som behöver komma på jour. Alla hundar trivs ju inte så det är jättebra på stallet. Det är ju ganska hög ljudnivå. Hundar skäller.
44 hundar som skäller på morgonen, ja.
Men då har vi ju jourhem som är knutna till oss. Och de får ju också skriva ett avtal, ett jourhemsavtal. Och det är ju sekretess också och sådär. Så att som jourhem då får man komma till stallet och hämta en hund. Man har ju en kommunikation först då med den som är ansvarig för jourhemsdelen då. Man får ju välja själv hur länge man kan ha hunden. Ibland så är det bara över helgerna, men ibland har vi ju jourhem som har en hund ända tills den flyttar.
Och det kan alltså vara en hund vars ägare plötsligt har blivit sjuk.
Det här handlar ju om hundar som är hundstallets hundar.
Hundstallets hundar,
ja.
Som inte klarar av miljön där det är för mycket hundar. Okej, ja.
Vi får ju också in hundar via privata omplaceringar. Det har vi ju faktiskt inte nämnt.
Nej,
men ja, Och de får ju bo hos oss då tills vi ska hitta ett nytt hem till dem.
Och placeringar brukar väl kanske ofta gå genom den som har fött upp hunden, som hittar en ny lämplig ägare. Jag gissar, så är det i alla fall i labradorvärlden, att där är det ofta den ursprungliga säljaren som tar tillbaka hunden och sen hittar en ny ägare.
Det brukar ju vara en del av processen också, att kontakta uppfödare när man, om det kommer in en hund där vi ser att det finns stamtavla och så vidare.
En registrerad hund.
Men vi får ju många bland rashundar också då, som inte är registrerade på Svenska Kennelklubben och inte har någon uppfödare i sig. Så.
Nej, importhundar.
Ja. Nej, det kan vara svenska hundar som är födda här i Sverige också, som är bland raser.
Okay. Brukar vi säga att när det kommer till olika ärenden så är 80% ungefär av hundarna som kommer till oss via myndigheter, alltså länsstyrelse och
polis.
Det är
så mycket,
ja. Och resterande är oftast privata omplaceringar som man ansöker om att omplacera hos oss. Men det ska sägas att trycket har varit så högt så att just ärendehundar från myndigheterna har ju ökat, så det är ett stort tryck där. Så privata omplaceringar har minskat de senaste åren.
Det är ju för att i mån av plats blir det ju då för privata omplaceringar. Ja. Vi gör så gott vi kan, men som sagt...
Myndigheterna går före. Ja, ja, det var lite grann om volontärerna. Johnny, vad gör du i organisationen?
Det var en bra fråga.
Förutom att du är född i Tyresö och faktiskt också har gått i skola här på Forellen, konstaterade vi just när du kom hit. Men jag, det var ett tag sedan.
Både känner igen mig och gör inte det, vågar jag påstå. jag är kommunikationsinsamlingschef, så jag leder ett fantastiskt litet team som jobbar med pressopinion och påverkan. Alltså lyfter hundvälfärdsfrågor. Vi pratar mycket om det som vi möter på hundstallet och försöker stärka med kunskapshöjande insatser i samhället. Vi möter politiker, presenterar på riksdagen gällande olika områden, allt från smuggelhundar till att berätta om de hundarna som vi möter och deras utmaningar och liknande. Och sen så är vi också experter i olika typer av utredningar. När Statskontoret utredde tillsynslagen till exempel, så var vi med som experter och presenterade. Och sen så har vi också marknadsspåret, och marknadsspåret i mitt team jobbar med insamling. I och med att vi är en ideell förening så är vi helt beroende av privata givare.
Ja, och med så många anställda och med så mycket hundar, och jag vet ju vad hundmat kostar och jag vet vad veterinär kostar, så behövs ju varenda liten krona i en sån här verksamhet.
Ja, vi ser ju bara i år så ser vi att det är en ökning i veterinärkostnader som överstiger 7 miljoner kronor för hundstallet. Och det är en markant ökning även från föregående år.
Får ni några statliga bidrag alls?
Nej.
Nej, ingenting. Nej. När jag var inne och tittade, ni har en väldigt fin hemsida måste jag säga. Och det kan vi, den kan vi ju säga flera gånger, men den heter hundstallet.se. Och ni har lite olika kampanjer. Ni har filmer så man kan få se hur det ser ut på hundstallet. Och sen så fanns det ju också då lite olika sätt att stödja hundstallet ekonomiskt. Jag tror att du får nästan dra de här olika sätten.
Ja. Vi har ju våra fantastiska medlemmar. Det märker man när man kommer in på vår hemsida, att det finns ett antal olika alternativ. Och som medlem så stöttar man oss på flera olika sätt genom att bidra med en gåva, men också för att man kan påverka och vara med och bidra till hundarnas välfärd. Sen kan man bli månadsgivare och bidra med olika typer av gåvor i olika belopp. Och det gör otroligt stor skillnad. Våra fantastiska givare är ju anledningen till att vi kan göra det här arbetet för hundarnas välfärd.
Jag har varit så fascinerad. Jag satt och läste på er hemsida här nu att 100 kronor, det räcker till mat, berikning och godis för en hund i 2 dagar. Berikning, det är lite extra...
En enkel förklaring till berikning handlar om att hunden ska få vara hund helt enkelt. Så man aktiverar hunden på olika sätt för att den ska kunna känna sig till freds, aktiveras, vara glad, alert och så vidare. Så att det är beroende på hundtyp, också ras, blandras, bakgrund. Hundens intressen helt enkelt.
Och om man sen då lägger till 200 kronor till, då är vi uppe i 295, då räcker det till ett dygn på på hundstallet. Stämmer för bra. En hund.
Stämmer bra.
Och ytterligare nästan dubblering och lite till då. Det är ett veterinärbesök. För jag antar att ni måste ha, med så här många hundar på samma ställe, så antar jag att man måste ha liksom hela tiden veterinärkontroll på det hela.
Det är en viktig del av teamet, och vi har ju veterinärstationer på stallen som finns tillgängliga. Sen är det ett antal dagar per vecka, och de är också konsulter. Så att, men det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra arbetet.
Så ni åker inte iväg med hunden till veterinären, utan veterinären kommer till er?
Det händer i och för sig att vi gör det.
Ja. Det händer som sagt att vi får åka och boka tid till externa kliniker.
Jo, men det kan vara väl kanske vara sånt här som... Det
kan vara brådskande.
Ja, tandutdragning, någon skada.
Ja, ja det gör vi inte på hundstallet. Nej. Utan det är enklare undersökningar.
Ja. Utan när en hund måste sövas så är det ett veterinärbesök på en klinik istället. Ja, och då kan man alltså både vara månadsgivare, va?
Ja, medlem, månadsgivare. Man kan ge en enskild gåva, man kan swisha, ett swishnummer. Sen kan man ge enskilda donationer som man kan överföra också. Så det är bland de vanligaste sätten att bidra. Sen har vi ju många som testamenterar till hundstallet också. Vilket är en otrolig gåva som gör otrolig skillnad för hundstallets arbete. Så det är de vanligaste sätten att bidra. Sen, som Lucilla varit här med och berättat om, så finns det olika sätt att engagera sig. Och det är såklart volontär, jourhem. Och som företag kan man också bidra genom att ge en gåva, vilket flertalet företag gör idag. Och de kan också bidra med sin tid, så att de kommer på plats som volontärer och städa boxar. I vissa fall också gå med hundar och så vidare. Så att det finns en mängd olika sätt.
Jag såg att det var en film nu. Mm. Den kanske du kan berätta lite om.
På tv och bio, tänker du? Specifikt. Mm.
Ni måste ju hela tiden föra ut kunskap om hundstallet. Och det har dykt upp lite nya sätt. Kan du berätta lite om det?
Stämmer bra. Vi har ju vår hemsida som du nämnde. Men sen har vi också ett antal kanaler som är sociala medier. Vi har allt från Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok och så vidare. Så att det här är viktiga kanaler för att kunna komma ut och få ut vårt budskap. Och framförallt berätta om hundarna som söker hem.
Ja, för att det har jag sett, Lucilla, att ni gör liksom personliga porträtt av hundarna. Och så berättar ni om den här, just den hunden. Och då finns det ju en del hundar som har varit väldigt länge på hundstallet. De flesta hittar ni ju, vi kan återkomma till det lite grann, om hur det är om man vill liksom bli ägare till en hund ifrån hundstallet. Men de här lite långhundarna som ju är väldiga personligheter. Hur kommer det sig att de inte får någon ägare sådär som de andra?
Det är väldigt ovanligt att en hund sitter så länge som, om man tittar på en långsittare, så kan vara upp till ett år. Men det kan vara bero på olika skäl. Det kan vara för att den behöver en längre rehabilitering, och det beror på vad den har gått igenom och vad den har för behov. Det kan också vara så att vissa hundar och hundtyper kan vara lite svåra att omplacera, och det kan ha mycket att göra med trender och så vidare. Nu har vi sett en debatt gällande mer större musklade hundar de senaste åren.
Sådana här så kallade kamphundar.
Ja, på hundstallet så benämner vi dem ju inte som kamphundar, i och med att det blir lite missvisande. Men
det är ofta känsliga hundar.
Och då kan olika faktorer spela in helt enkelt där. Men majoriteten av hundarna sitter ju ett antal månader på hundstallet, om man tittar på snittet. Så. Och det är oftast det som krävs rehabiliteringsmässigt innan man kan omplacera hunden i fråga.
Jag såg att en av de vanliga frågorna till er, det var: kan man få en hund gratis? Och då såg jag att ni hade ett väldigt fint svar där. Ska vi ta det kanske?
Ja, det är en viktig del. Precis som Lucille berättade om här, så finns det en väldigt noggrann omplaceringsprocess. Och en del av det är också att säkerställa att man har ekonomin för att kunna ta hand om en hund. För att, som vi vet, det är dyrt att ha hund idag. Det är veterinärkostnader som kan uppstå. Försäkring, foder, aktivering, berikning, utflykter etc. Det är mycket som ingår. Så det är en viktig del, och då behöver man också kunna visa att man faktiskt har ekonomin för att kunna ta de här kostnaderna.
Ja, ett sätt är ju kanske att vara fodervärd då, jag tror polisen har väl egna fodervärdar, men försvarsmakten behöver ju nästan alltid mycket hundar. Och de har ju också just nu, tror jag, en annonskampanj där de vill ha lite busiga hundar, tror jag, står i deras annonser. Att då kan man vara fodervärd under ett par år och sen så tar försvaret hand om hunden och tränar upp den. Det här med om man nu då vill ändå köpa en hund ifrån er och äga en hund. Lucille, hur går det till när ni ska liksom... Jag antar att ni inte säljer hundar hur som helst.
Nej, det gör vi ju inte. Utan som du var inne på så publicerar vi hundarna på hemsidan med en profilbild och ibland lite flera bilder. Och så beskriver man i hundens profil om hundens personlighet och vad det är för typ av hembesökare för den hunden. Utöver rasdata och ålder och kön och sådär såklart. Och resan börjar ju till en hund då med att man skickar in en intresseanmälan då för en specifik hund. Hittar man inte någon hund på hemsidan nu, som när de sitter och tittar, så kan man också skicka in en generell intresseanmälan där de har en önskan om en speciell ras kanske eller en liten hund. Och vi får ju generellt många intresseanmälningar för våra hundar, speciellt om det är små sällskapshundar. Det brukar ju vara lättare för alla åldrar då och köpa en sån hund. Och då är det ju våra fina omplacerare som går igenom intresseanmälningarna och försöker hitta den bästa matchningen utifrån hundens behov.
Vi har då en matglad labrador här som undersöker studiogolvet ordentligt. Och det ska inte finnas några varken kakor eller bullar på det här golvet. Men ibland så har vi missat någonting i städningen här. Ja, ska vi återgå till, nu får klappa jag henne en liten stund här, så får vi återgå till det här om man nu då vill köpa en hund. Man måste alltså bli lite godkänd av er först innan man får köpa en hund ifrån er.
Ja, som jag sa tidigare då så gör man ju en bakgrundskontroll. Mm. Man kontrollerar hos länsstyrelsen om personen i fråga har någon anmälan på sig sedan tidigare eller djurförbud. Har de det så blir det ju ett stort blankt nej från oss. Vi vill ju att hunden ska få det bra. Och blir det aktuellt som intressant, då blir man ju kontaktad och då bokar man en tid. Om placeringsansvarig bokar en tid då för intressenten. Och då kommer de på besök och får träffa hunden och får den presenterad för sig. Och känns allting bra då, så då får de ta hem hunden på prov. Max 14 dagar.
Nu håller jag på och ser dem. Jag blir ju upptagen här med att gulla med Freja under bordet här på studion.
Det är så där det går, vet du.
Ja, visst, när man har en hund. Det går ju inte att ha... Ja, du är så fin här, tjejen. Så är fin är du. Ja, det är en prövotid innan ni kollar verkligen hemmet efter ett tag att det funkar.
Ja, i den här intresseanmälan så får ju de berätta lite om sig själva. Mm. Om de har haft hund tidigare, hur de bor, om de har tomt kanske. Ibland har vi hundar som behöver rasa av sig lite och har kanske lite inhägnat. Ja, och sen så får man ju beskriva vad man vill göra med sin hund om man vill vara aktiv. Många tycker ju det är jätteroligt att ha en hund som kör lite agility till exempel, eller nosarbete, sån här nosework eller något.
Ja, en hund ska ju verkligen få vara hund. I den här hunden som är i studion, hon sitter just nu och tvättar mina ben. Det smakar väl kanske lite salt möjligen. Det är inte alltid man har sådana intervjupersoner här, ska jag säga. Nu börjar vi närma oss programmets slut här. Jag kommer att länka då till er hemsida, Hundstallet. Och det går alltså till så att man skickar en intresseanmälan om det är så att man är intresserad av att ta hand om en av hundarna. Och då är ju nästa fråga, om man nu blir godkänd som hundägare till en hund från Hundstallet, vad kostar den hunden då?
Våra hundar kostar mellan 3 000 till 7 000 kronor.
Det står på, vi kanske ska ta om den, 2 000 till 7 000 på webben.
Ja, just det.
Och då får man alltså en hund som man ibland vet lite grann om tidigare, men ibland inte vet alls så mycket om. Och kan man ångra sig och lämna tillbaka hunden?
Det finns någon som vill att det inte har funkat. Ja. Och vi tar ju tillbaka dem självklart. Och så försöker vi hitta ett nytt hem.
Ja, men ni skriver ju inget köpavtal förrän ni liksom är säkra på att det här hunden och den här blivande ägaren passar ihop.
Ja, alltså de har den här provperioden då på 14 dagar då. Men sen har det ju hänt att en hund kommer som returhund efter ett par år kanske. För det kanske har hänt någonting inom familjen eller den ägaren som gör att inte den kan ha hunden kvar. Och vi är väldigt tacksamma om vi får ta tillbaks en hund som vi en gång har omplacerat. Då.
Ja, som ni känner.
Eftersom vi är väldigt noga med omplaceringsprocessen.
Ja. Ja, vi brukar ju säga att en gång hundstallshund, alltid en hundstallshund. Så det, de är alltid välkomna.
Det finns liksom en liten, vad ska vi säga, ett litet garantimärke då. Att ni känner hunden och ni känner också till omständigheterna runt omkring.
Ja.
Ja, är det någonting mer som ni vill tillägga, Johnny? Är det någonting vi har missat att säga?
Jag skulle säga att vi har täckt in det väldigt väl. Det finns alltid massor att diskutera såklart, för det är ju en verksamhet som är konstant under förändring. Så att det är spännande.
Och det är klart det här nu, pandemin innebar ju att många skaffade hundar. Och sen när de nu börjar gå tillbaka till ett lite mer normalt arbetsliv, då plötsligt så vet man inte riktigt hur man ska ordna tillsyn. Men där finns det ju idag en hunddagisverksamhet som jag har levt upp, som inte riktigt fanns förr.
Vi ser ju mycket brist på kunskap också efter pandemin, att det är många som faktiskt inte vet vad det är, vare sig för typ av hund som de faktiskt har skaffat, men också att de saknar grundläggande kunskap. Så det är därför vi jobbar mycket med kunskapshöjande insatser.
Mm. Och vill man veta mer om Hundsprallet så får man kanske till och med kunna besöka er då. Det, ni har ibland olika öppna hus och ni har är ute, som du sa, och pratar på olika företag och visar era fina filmer ifrån verksamheten. Då får jag tacka så mycket, och som sagt, jag kommer att länka er i programpresentationen. Så nu ska vi se om vi kan få Freja med på en liten fotografering här utanför. Och jag tror att hon har tröttnat på att ligga under bordet här just nu. Och jag får tacka er så mycket. Och den vi har pratat med nu då, nu får ni säga era namn igen.
Jan Kronel.
Lucille Valdén.
Och Lena Hjelmerus som har försökt göra programmet här. Och Freja, hon säger ingenting. Hon är väldigt tyst, fast hon är lite busig här under bordet. Då säger vi tack för idag och på återhörande.
Tack, tack.
Tack.